Här börjar Som örnar flyga av Barbara Cartland, inläst av Ida Olsson för Saga. Första kapitlet. Karavanen slingrade sig fram längs den branta bergssidan. Klippstigen var så smal att det skulle räcka med ett enda felsteg för att både hästen och hans ryttare skulle störta ner och krossas mot marken flera hundra meter längre ner. Det var en brokig samling ryttare, och de svarta baneren och svarta kläderna som muriderna, krigarna i täten bar, kontrasterade skarpt mot den glittrande vita snön. Förutom kaukasierna hade Lord Athelstan också 15 beridna tjänare och ett antal packhästar. Resan hade varit lång. Han kom närmast från Persien där han besökt shahen, och dessförinnan hade han varit i Indien. Lord Athelstan red i spetsen för sina tjänare alldeles bakom vägvisarna i täten, och han såg ut som en av forna tiders riddare på väg ut i strid. Han var en av de få västerlänningar som kunde mäta sig med de infödda bergsbornas ståtliga unga män. De var långa och smärta och mörka, hade välformade händer och fötter och markant örnprofil. Det var något odiskutabelt förnämt över dem, och deras fysik och uthållighet var en ständig källa till avund för deras arvefiender, ryssarna. Lord Athelstan var något kraftigare byggd, men han såg mycket bra ut, och han satt rak och oförfärad i sadeln trots den riskabla situationen. I själva verket såg han så avståndstagande och reserverad ut att man kunde tro att han avsiktligt nonchalerade faran och satt försjunken i egna tankar. En del kritiserar honom för hans distanserande sätt, hade sekreteraren på utrikesdepartementet sagt till drottningen. Men ingen kan förneka att han är en briljant diplomat. Han nämnde inte att en del kvinnor också hade klagat över diplomatens kallsinnighet när de gett upp sina fruktlösa försök att snärja honom med sina fysiska företräden. När Lord Athelstan så ville kunde han nämligen vara oemotståndligt charmfull, och det var ingen tvekan om att mycket av hans diplomatiska framgång berodde på hans sätt att få denna världens stora att gå med på sina förslag. Till och med när det verkade helt omöjligt att de någonsin skulle kunna enas, som en annan diplomat hade sagt. Det var minst sagt märkligt att han nu, 1855, skulle ha nått så långt vid 35 års ålder och efter så pass kort tid inom departementet. Men det berodde helt på hans oerhörda viljestyrka, hans förmåga att koncentrera sig på en sak i taget och hans absoluta hänsynslöshet när det gällde att nå ett givet mål. Vi skickar dit Athelstan, sa man på utrikesdepartementet i London. Det hade blivit en magisk formel vid det här laget. Men nu när han red längs klippstigen måste han fråga sig om någon annan diplomat någonsin fått ett så säreget uppdrag. Han var på väg att lämna Indien när han fick tillbud från departementet med hemlighetsstämplade order att fortsätta till Kaukasus. Där skulle han tala med Shamyl, imamen av Dagestan, en levande legend bland stammarna, som ensam hade hindrat ryssarna från att få kontroll över detta sista starka fäste på gränsen av deras vidsträckta rike. Engelsmännen var mycket oroade över att ryssarna hade fått stadigt fotfäste på Krim i söder, ända framme vid Österrike-Ungerns gränser i väst och vid Kinas i norr och söder. Nu återstår bara Kaukasus, hade Lord Athelstan sagt i London. Bergen är ytterst otillgängliga. Och under de senaste 20 åren hade ryssarna gjort sitt yttersta mot denne enda motståndare och förlorat ett stort antal soldater. Att de inte hade lyckats besegra bergsborna trots sina överlägsna vapen.